Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Där och välkomna tillbaka till ettåringen, podden Katrin och Nick. Hur känns det att vara ett år gammal?
Det känns fantastiskt. Jag tänkte faktiskt på det idag att gud, vi har faktiskt gjort det här i ett år. Det är ändå, vi har varit ganska uthålliga kan jag tycka. Så nu är vi inne på andra året. Mm. Och vi kör väl på ett år till, va?
Ja, det tycker jag.
Tycker jag väl att...
ska inte lova såna här grejer. Men ja, alltså, jag ser ingen anledning. Och...
Nej, det har ju blivit... Vi har ju fått mycket feedback från er kära lyssnare. Och det är alltid trevligt.
Och vi kan ju tillägga att ni får ju jättegärna också fortsätta donera till oss. Det är vi väldigt tacksamma för. Och det gör ni på 0700 420 297. Om ni aldrig har gjort det, vi är väldigt tacksamma till er som har gjort det, både små och stora belopp verkligen. Och om ni aldrig har gjort det så får ni jättegärna gå in och göra det precis nu.
Men vi har ju en sån här liten kampanj just idag. Det är så här, alla som lyssnar, swisha en tia. Mm. Så du behöver inte känna, och en tia det kan faktiskt alla avvara, det är ju faktiskt ingenting. Men om alla ni som lyssnar swishar oss en tia så kommer vi att
bli glada.
Jobba med en stor lycka och glädje. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det vore faktiskt väldigt trevligt av er. Mm. Jag såg att Dumpen hade en sån här swisha en tia-kampanj och jag tycker det är bra för då kan alla bidra med en liten droppe och så blir det en stor pöl.
Dumpen hade man velat ha med här någon gång.
Dumpen, ja.
Ska jag kanske mejla dem.
Men, det tycker jag det har, faktiskt.
Det har ju hänt,
det har hänt mycket. Annat. Men du, ja, och du har ju då begått Madonna-konsert ryktas det på stan.
Begått?
Du har varit på Madonna. Hur kommer det sig? Var det någon slags kvinnotryck runt omkring dig? Du känns inte som den här liksom, klassiska Madonna- fanset som springer liksom benen av dig för att gå och lyssna på vår senior dam.
Nej, då har du läst mig rätt. Men nej, jag var där med bara kvinnor faktiskt. Eller nej, det var även ett
hen.
Nej, det var ett gaypar också.
Oj då, okay.
I sällskapet. Men det var absolut damtryck. Jag var där bland annat med min syster och hon och jag har ju aldrig sett Madonna tidigare, men jag sa till henne innan, utan att ha sett Madonna, utan att ha sett en enda live-spelning på YouTube eller någonting sånt, bara från hennes vibe som jag har sett på typ någon bild eller så, så sa jag, lägg märke till nu att den här showen kommer innehålla vissa saker, känner jag på mig. Den kommer innehålla till exempel djävuls tema. Mm-hmm. Och förmodligen något så här transgrejer och så, men framförallt djävulstema, sa jag till henne. Och det sa jag genuint, helt utan att veta, jag hade inte kollat upp någonting.
Okay.
Men jag vet bara att det är ett väldigt populärt tema numera bland artister,
popstjärnor och vissa politiker. Men okej, okay, men då berätta, jag kan bara då inflika innan du sätter igång och berättar, så kan jag säga så här att jag har ju precis som många andra kvinnor i min ålder tyckt om Madonna på 80-talet därför att hon har varit en rolig rebell och kaxig och snygg framförallt. Hon hade ju alltid väldigt så här snyggt mode, tyckte ju en annan. Och sen så anspelade hon på sex på ett lite lekfullt sätt, vilket sen blev mer och mer i och för sig. Men för Från början var hon mer så här kaxig brud, self-made, ur arbetarklassen. Lite så här klassisk, kan man säga, framgångshistoria. Som givetvis var charmig och tog sig fram i en väldigt mansdominerad bransch och ägde sin egen musik, vilket man kunde tycka var imponerande. Men sen senare år, de senaste decenniet kan man väl säga, har hon väl spårat, kan jag tycka. Och i synnerhet sen hon blev någon slags förgrundsfigur för då bland annat Black Lives Matter, och sen har hon gjort det ena konstiga politiska utspelet efter det andra. Och man känner ju att hon inte riktigt har... Alltså jag tycker att hon har blivit hysterisk och överdriven, även om jag kan tycka att det är coolt att hon fortfarande är liksom going strong på ett sätt. Men vad är ditt intryck av den här konserten då? Hon har ju blivit sågad i Danmark men hyllad i Sverige.
Mm. Alltså jag kan ju säga först att vad jag baserade de här gissningarna på, det är bara från viben som man ser på vissa personer, hur de ser ut i ansiktet. Så kan man liksom, det här är, nu överdriver jag väldigt mycket för att göra en poäng av vad jag menar. Men man kan se på vissa att de har sålt sin själ till djävulen, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Och då är inte jag religiös eller tror på någon djävul eller gud eller så bokstavligen. Men de har liksom gått ner i dekadensen och sprider ondska. Och jag såg det på henne redan innan konserten. På hennes liksom, ja men, hur hennes ansikte ser ut, hur hennes vibe är. Och det här finns det ju väldigt många exempel på. Sam Smith är väl det tydligaste exemplet i den här världen, skulle jag säga. Som har gått från en normal person som var, ja men, en duktig artist och hade bra röst och sådär, till att bli liksom ett totalt freak.
Ja, fullständigt. Jag skulle vilja inflika då att jag tycker ju inte att bara för att man... är sexualpositiv, eller om man ska säga det. Jag tycker inte att det finns en omedelbar koppling till ondska, men,
nej, det var
men,
inte det,
men nej, men att vissa artister, att det är dekadens och bla bla bla. Alltså, jag tycker inte dekadens per nödvändighet måste vara någonting som är av ondo, så jag vill nyansera det. Men jag tycker att Madonna känns ganska lost på något sätt. Jag tänker å andra sidan så här: hur ska en åldrad popstjärna kunna liksom behålla sin dragningskraft om hon inte börjar ägna sig åt någonting som kanske...
Djävulstyrkan.
Så inte djävulstyrkan. Alltså, går hon ut och säger fullt ut att så här, jag dyrkar Satan?
Nej, det gör de aldrig.
Nej. Men djävulstyrkan, alltså man kan ju kokettera, men så vi har ju till exempel en som Marilyn Manson som är, upplever jag, ja, som en sån person.
Jo, men det är ju hans grej.
Jo, men hans grej, men jag tänker så här, det här är kanske hennes grej nu, hon kanske tror att det är det som man tycker är coolt. Jag tycker hela den här liksom, jag tycker den här Satan och djävulsdiskussionen är lite komplicerad, för man vet inte exakt vad som är vad, och jag tycker att det är obehagligt för att man är, det är klart att, alltså på en nivå är det obehagligt för att man ser människor som inte verkar ha så rent hjärta, om man ser så. Eller de har en dålig frekvens på något sätt. De har en dålig energi. De utstrålar någonting osunt. Ja, det är det du menar. Ja, men där är jag med dig. Sen är det inte... hon känns dysfunktionell på något sätt och destruktiv.
Sen är det ju en massa grejer mellan raderna, och vissa är ju mycket mindre mellan raderna. Vissa är ju verkligen rakt på raderna. Och utöver hur showen var rent objektivt, det kanske inte är lika intressant, men det kan ju komma till, eller jag kan dra det kort, alltså showen i sig, hon var dels 2 timmar sen.
Ja, det är ju surt.
Ja, det är taskigt.
Ja, fanns det ingen så här, fanns det ingen liksom förband?
Jo, en drag queen, men jag kommer till det också. men ja, det hade jag inte så mycket problem med. Det var skönt att slippa stressa och så där. Sen är det ingen, det var ingen jätteviktig konsert för mig. Det var inte Bon Jovi eller Guns N' Roses liksom.
Nej, du kände inte att det var Sabaton?
Nej, inte det heller. Nej. Och så dels var hon 2 timmar sen, och i Aftonbladet stod det att folk hade buat och busvisslat och så utanför för att det var så, tog så lång tid. Och sen så var showen väldigt, väldigt, väldigt narcissistisk. Alltså det handlade om henne, hennes liv, bilder på henne. Hon sa, nu ska jag berätta om mitt liv. Det var liksom tidningsrubriker och det var allt var runt henne, och det var väldigt mycket mellanakter som bara var stories om henne som var skittråkigt för någon som inte är liksom
total Madonna-fan. Ja, men hon kanske tänker att hon talar till sin fanbase, liksom sina kanske. De som är frälsta, och att man är svinintresserad av hennes liv, och någonstans är det väl det henne det handlar om. Det är ju hon som artist och hennes konsert, och hon som hennes bäst före datum. Alltså. Vad är det för någonting? Men vad hade du velat att hon hade gjort då, som inte var henne? Hade du velat att hon hade liksom pratat om vad då? Typ så här klimatet eller andra artister eller djur och natur eller, men jag vet inte.
Nej, jag vill ju inte att hon ska prata alls. Det är ju det som är problemet med dem. De snackar för mycket skit. Och det ska jag komma till också. Jag. Utöver att hon hade mellanakter om sig själv och så, som var skittråkiga. Så alla sina kända låtar spädde hon liksom ut och gjorde remixes på, så att de aldrig riktigt kom igång.
Det är för jävligt.
Ja, till exempel Like a Prayer och Like a Virgin kom aldrig igång. Nej. Utan de så här samplade in andra låtar och så i det. Vilket är de enda låtarna jag var där för. Liksom.
Ja, men exakt. Och det faktiskt, nu vi uppehåller oss lite grann vid det. Det där skulle jag faktiskt vilja säga till alla artister egentligen, och alla som också gör program om artister. Därför att de största hitlåtarna och det som man liksom faktiskt älskar en artist för. Jag gick till exempel och såg Van Morrison för 2 år sedan. Och Van Morrison, det var ju liksom... Det var så hopplöst, för att han körde bara någon sån här konstiga, i Malmö då, han körde bara så här massa konstig skit, och man ville ju höra sina liksom favoriter. Mm. Man ville liksom höra Brown Eyed Girl och liksom, ja, dessa så här klassiska låtar, för man ville se hur han framförde dem idag. Det handlar inte om att man är liksom tråkig, utan man vill liksom ändå känna att man får det där som man har på något sätt, man har en relation med en artist. Mm. Och likadant faktiskt lyssnade jag på en Janis Joplin-dokumentär i faktiskt Sveriges Radio, hör och häpna, P3-dokumentär, som jag i och för sig kan rekommendera, för jag tyckte faktiskt att den var ganska bra. Men då spelar de liksom inte Janis Joplins största hit, eller alltså en av hennes absolut största hittar. Inte ens i slutet avslutade de med den. Och då känner jag mig jävligt frustrerad.
Var det inte att de inte hade rättigheterna då? Eller körde de andra låtar?
De körde alla andra låtar i princip.
Okay. Ja, det var inte därför då.
Och den enda låten de inte körde är den låten man sitter och väntar på. Och så här, nu. Alltså, nej, men den kommer aldrig. Nej.
Men det artister måste fatta är att... För jag kan ju fatta att det kanske blir långtråkigt att köra samma hits kväll efter kväll på en turné. Men det är ju inte för dig själv du gör det här. Utan det är ju för publiken.
Ja.
Och om jag går på... Bon Jovi, så vill jag ju höra en normal Living on a Prayer i slutet och inte någon så här remix med något modernt.
Nej, precis.
Då hade jag ju gått på den konserten. Liksom.
Precis, och vi människor är faktiskt sådana att vi tycker om att få, precis som barn gillar att läsa samma, om de har en favoritbok så gillar de att läsa den om och om igen, för de tycker om liksom det repetitiva. Och så är det ju faktiskt för oss vuxna också. Mm.
Och vi går ju inte på varje konsert hela turnén som de gör.
Nej, men jag tycker att det är artisternas plikt att då ge sin publik det som publiken faktiskt vill ha. Man vill inte ha en massa... Jag fattar ju att de själva tycker det är mycket roligare att plinka loss med en massa nya låtar och remixar och experimentera hit och dit. Men det kan de väl få ägna sig åt liksom någon annanstans.
Och nu vill jag vara tydlig med att Bon Jovi skulle aldrig göra så. Så det var ett exempel bara. Inget
ja, men det visar också respekt för sin publik. Ja, men berätta mer. Sen så hade du sa till mig... Här, när vi snackade lite innan, att du tyckte att hon var så woke. Vad upplever du då?
Alltså, för att bli lite mer konkret då, vad som faktiskt skedde på scen. Så det första hon sa till exempel var oh, where is the gay section? Och så började vissa jubla och så sa hon oh, I'm kidding, every section is a gay section. Okej, okay, det är väl, ja, det är ju inte sant, men ja, du får väl säga det då. Men på det... Så under någon låt så kom det upp BLM-logotyper och BLM-demonstrationer. Mm-hmm. Inte när de brände bilar och plundrade butiker i och för sig. Men det var BLM-skyltar och sånt. Nej, hon skippade den lilla detaljen i de protesterna.
Att BLM har så tagit pengarna och köpt feta villor för pengarna. Och det har hon inte heller tagit med då förstås.
Nej, jag tror inte. Nej. Hon kanske vill bli bjuden på... Eller, ja. Och trans rights var med. Hon tog upp den här flaggan, den nya Pride-flaggan, alltså den med den här brun svart blåa triangeln. Mm-hmm. Du vet, i basen.
Men det kostar ju pedo liksom symbol.
Ja, alltså, det är officiellt
det är vad de menar.
Men den, du vet, vanliga regnbågsflaggan.
Ja, jag vet, jag vet. Ja, absolut.
Nu då, så att alla är med. Så den hade hon. Och sen hade hennes dansare hade texten No Fear på magen eller på ryggen eller vad det var. Och jag tänkte, No Fear för vad då? Dina åsikter stämmer överens med allt som är etablissemanget. Ja. Så vad fan ska du vara rädd för? Så den flaggan var uppe på scen. Hon stod med näven i luften liksom. Och sen då så gjorde hon en sampling av, det var på Like a Virgin tror jag, det var därför den aldrig riktigt kom igång. En sampling med Beat It från Michael Jackson.
Mm.
Och så kom det upp bilder på henne och Michael Jackson på skärmen och när de har hängt ihop och sådär. Och sen körde hon Beat It kombinerat med Like a Virgin. Och om vi säger så här, förutom att vara en duktig artist och dansare och så, vad är Michael Jackson mer känd för? Kommer du på någonting?
Ja, det var väl ganska mycket gullande med diverse minderåriga.
Mm.
Ja.
Så även det fick hon med. En liten hundvissla till de som kanske inte håller sig inom åldersgränserna.
Det där är så äckligt kan jag tycka, den där typen av normalisering och där man på något sätt blandar ihop den här vurmen för att sexualisera barn med transrättigheter och med liksom gay-communityn. Och vi har ju sett nu RFSL, där är det ju ganska mycket problem med just gränslöst beteende. Han som var med här i RFSL-sammanhang har återigen blivit åtalad. Det, liksom det finns ju på något sätt ingen gräns för hur mycket på något vis den här rörelsen, alltså hur gränslös den är i de här frågorna.
Mm.
Och han är ju liksom åtalad igen, den här personen, liksom tidigare är RFSL-anställd åtalad för fler sexualbrott, och han liksom 2021 dömdes den här RFSL-rådgivaren till fängelse för våldtäkter på asylsökande som vände sig till honom för att få hjälp.
Är det här i Sverige?
Ja, RFSL alltså.
Ja. Och, ja, just det, det är ju svenska.
Ja. Och nu i oktober så har den här tidigare anställda fått liksom nytt fall, alltså nytt åtal gällande våldtäkt och sexuellt ofredande. Och RFSL då går ut med en kommuniké. RFSL ser mycket allvarligt på det lidande människor utsatts för och tar avstånd från alla former av övergrepp. Och så har de vidtagit åtgärder och bla bla bla. Men,
låter trovärdigt.
Ja.
Därför det har slutat också. Eller inte.
Och sen så var han naturligtvis också aktiv inom socialdemokratin kan man ju då säga. Så det är inte bara liksom RFSL utan det är hela skiten på något sätt.
Ja, det är skräll återigen.
Ja, men det är inte första eller sista gången tyvärr som människor som söker sig till någon slags frihetsrörelse där de liksom, där det ska vara så här fri sexualitet och man ska vara så här liberal och så, att man då inte heller vet var gränserna på något sätt går.
Nej.
Och där man också blandar ihop detta. Är du färdig med Madonna?
Nej, jag tänkte liksom, att om vi bara knyter
ihop
den.
Jag vill bara säga sen att jag vill prata lite mer om det här med RFSL och HBTQ-certifiering och sånt. För det är faktiskt någonting som är en jävla röta faktiskt i samhället. Mm. Ja, fortsätt.
Ja, nej, men bara för att knyta ihop Madonna-säcken då. Så om du kommer ihåg så sa jag ju till syrran innan konserten utan att veta någonting så sa jag ju lägg märke till nu om det är något djävulsnummer sa jag.
Mm.
Och så sa hon vad då? Så jag bara men vi kan ta det sen. Men lägg märke till att det kommer vara det.
Mm.
Och mycket riktigt, jag har en bild där från 23:10, jag vet inte under vilken låt det var. Men,
skådade i kristallkulan.
Ja, då startade de en brand på scen. Alltså okay. Det var en effekt av eld och riktig eld.
Ja.
Och så kliver hon ut med en röd gigantisk klänning med ögon som är så här demoniska och en stor liksom röd sak på huvudet. Och hon var utklädd till en kvinnlig Lucifer.
Mm.
Och det är klart att man kan säga så här att ja, det är väl coolt med djävulen, det är väl Halloween och så. Ja, absolut. Men allt det här i kombination ger ett väldigt, väldigt tydligt budskap som dessutom alla de här artisterna följer. Mm. Det är samma mönster på varenda sån här woke-artists konsert. Alla som ingår i det här liksom set of opinions som de har då. Och Just det, på tal om Sam Smith också. I början av Like a Prayer så det var nog då det var så här munksång kombinerat med djävulsdemonen och så på scenen, och så började Sam Smiths låt Unholy, där han alltid på scen har djävulshorn samtidigt som han är typ halvnaken och har djävulsdansare runt sig. Så den låten fick hon med också. BLM, transflaggan, trans rights, hylla Michael Jackson som vi vet vad han delvis var känd för, och djävulen och demoner på scen.
Mm.
Alla boxar checkade.
Ja, den här politiska agendan eller den här mentala agendan eller den här agendan av att alltså någonting som artister och andra personer som ändå ska föreställa någon slags kulturbärare ger uttryck för. Jag kan tycka att den är problematisk, och då kan vi prata lite grann om det här med att man hbtq-certifierar, hbtqi som det heter, certifierar biblioteken. Och det här är någonting som tidningen Kvartal tog upp förra veckan, och sen har det ju då blivit artiklar om det. Och det här är, faktiskt går egentligen i hand med den här transagendan och den här faktiskt i viss mån även pedofilagendan. Det är inte så långsökt att dra de parallellerna, därför att det finns väldigt mycket som på något sätt pusselbitarna faller in i varandra. Och den här sjuka hbtq-certifieringen, det kostar alltså under 20 000 att hbtq-certifiera sig, men det är också någonting som är tidsbestämt. Du kan inte vara hbtq-certifierad för alltid, utan du måste förnya din hbtq-certifiering. Och det här har ju då RFSL kammat in 60 miljoner för att hålla på och prångla på biblioteken. Mm. Och då är det till exempel då Lund, och då är det, står det så här: vi är ett hbtqi-certifierat bibliotek. Och då står det så här på deras hemsida: vi har utbildats för att alla besökare och personal ska känna sig välkomna, sedda och respekterade oavsett könstillhörighet, sexuell läggning eller annan diskrimineringsgrund. Vi arbetar långsiktigt med attityder, bemötande och praktik för att nå vårt mål som en inkluderande miljö.
Mm.
Oh. Sen 2017 är folkbiblioteken i Lund hbtq-certifierade.
Vilken flex.
Mm. Och då är det så här: för att kunna göra det har all personal på biblioteken deltagit i en utbildning ledd av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Och då skriver de att genom utbildningen har vi fått ökad kunskap om hbtqi-frågor. Vi har även tagit fram arbetssätt för att synliggöra och granska normer kopplade till diskrimineringslagens alla diskrimineringsgrunder. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
Mm, ålder.
Då, ålder också. Undrar du något om certifieringen? Fråga oss. Sen har de en film här då, så då har de en så här, vårt hbtqi-arbete. Jag kan tycka liksom sådär att varför ska biblioteken vara en slags organ för det här? För det här är ju en ideologi, det här är ju nästan som en religion. Varför ska biblioteken, där litteratur ska stå i fokus, varför ska de bli ett verktyg för det här? För det här är ju en affärsidé som RFSL har. De prånglar ju ut det här med att människor inte känner sig inkluderade. Och grejen är så här, det här är ju en extremt marginell, de utgör ju mer än 0,7% av liksom befolkningen. Alltså RFSL har 7000 medlemmar. Mm. Alltså det är mindre än 0,7%. Det är en extrem, det är en väldigt liten minoritet som ska på något sätt tvinga på sig själv på alla andra och skapa en känsla över att man gör tillvaron sur för de här människorna, vilket man faktiskt inte gör överhuvudtaget. Men däremot så är man ju väldigt tydlig med att man gärna exkluderar personer som då har avvikande politiska åsikter. Och det här är då åsikter som inte är uttalat vänster. Man är väldigt tydlig med det, till exempel inom olika fackförbund där man talar om alla människors lika värde, men där man då kan utesluta människor som är aktiva inom SD. Det här tycker jag är väldigt intressant. Hur går det ihop?
Ja, de sa att man skulle ställa frågor om man hade några. En fråga man aldrig har fått svar på riktigt är ju: vilka rättigheter saknar HBTQ plus minus dividerat upphöjt till?
Ja, vad saknar de för rättigheter
i Sverige?
På vilket sätt är de diskriminerade om de går in på ett bibliotek? Är det någon som hänvisar dem till ett separat rum där de får sitta och vara trans? Eller får de inte vistas i allmänna lokaler? Är det någon som kommer peka finger åt dem? Alltså Sverige är ju redan väldigt inkluderande för allt och alla. Möjligen kanske utom judarna då, för de kan man stå och skrika på gator och torg att de ska så här, from the river to the sea, de ska slaktas, och det har man ju sett de senaste veckorna. Men bortsett från den gruppen som är extremt marginell, knappt större än den här RFSL-anslutna gruppen, så kan jag tycka så här: vilka är det som behandlas illa i Sverige, och varför ska RFSL ha någon slags så här, ensamrätt på att liksom, varför ska biblioteken bli en utpost för RFSL liksom, aktivism, kan jag tycka. Vad tänker du kring det? Och dessutom är det så här, barnen då. Vem är det som står upp för barnen? Vem är det som tar tillvara barnens rättigheter i det här, allt det här? Varför ska barnen överhuvudtaget tvingas konfronteras med liksom, vuxna människors sexualitet? Eller för den delen med sin egen? Varför ska barn överhuvudtaget tvingas liksom, ta ställning till de frågorna?
Ja, det finns ju ingen anledning överhuvudtaget att ha den här typen av verksamheter eller certifiering eller något sånt, utan det är ju bara ett sätt att tjäna pengar. Och jag kan också säga, nu är ju bibliotek kommunala.
Ja, det är det. Det är folkbibliotek, det är folkbildning. Ja.
Men de privata företag som köper in den här typen av grejer, alltså HBTQ-certifiering, och liksom viker ner sig för den här
skiten,
propagandan, ni kan dra åt helvete. Alltså.
Ja, lägg
ni
ner det.
Ni är riktigt svaga, måste jag säga.
Jag tycker också att den där typen av liksom, att vara så proaktiv och att på något sätt hålla på med den så kallade certifieringen, det är som att säga att vi diskriminerar de här människorna. Men de diskrimineras de facto inte i Sverige.
Nej, alltså jag vet inte på vilket sätt, alltså hur diskrimineras de?
Nej, precis. Och sen det här med kön, det är också någon slags, ja men det är ju en transagenda. Vi har ju pratat om det förut. Det är ju en agenda som syftar till att vi ska bli könsidentitetslösa och att man ska på något sätt skapa ett slags alltså, ja, könsförvirring och en, att man helt enkelt utplånar allting som egentligen är biologiskt naturligt och biologiskt också logiskt, där vi är kvinnor och män. Jo, det sjuka i den här certifieringen då, inte nog med att de har den här certifieringen på biblioteken, utan är det så här att man på något sätt vägrar inordna sig i den här agendan som anställd på ett bibliotek och tycker att det där på något sätt kanske inte är...
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Ja, att det här, jo, för i den här HBTQI-certifieringen ingår också attityden, och här blir det riktigt sjukt, att anställda tvingas förneka att kön existerar när biblioteken HBTQI-certifieras.
HBTQI plus minus.
Ja, HBTQI minus plus. Jag vet inte vad det betyder, men den här bruna liksom... Ja.
Du får inte glömma någon av de här tecknen, för det blir väldigt...
Det blir exkluderande.
Ja.
Men i alla fall... Och de anställda då som tycker att det bara finns kvinnor och män då, de uppmanas att säga upp sig. Så att plötsligt då, den här inkluderingen omfattar uppenbarligen inte att inkludera människor som anser att kön inte är en social konstruktion.
Säger de öppet att de uppmanar sig upp sig?
Ja, de säger det öppet.
Var läser du?
Det är tidningen Kvartal som har gjort den här granskningen och som också har intervjuat personer på bibliotek där de bekräftar det här, att då har man ingenting här att göra. Utan då får man söka sig till en annan arbetsplats. Det betyder ju att de går direkt emot sin inkluderande policy. Därför att då exkluderar de ju faktiskt personer som är mer konservativa och traditionella i sin syn på det här med kön. Så den uppfattningen ryms tydligen inte i den här inkluderingen.
Så om man anser att himlen är blå, att vatten är vått och att det bara finns två kön, så ska man se upp sig från kommunala bibliotek.
Japp, för då har man inte plats där, om man, i alla fall om biblioteket är HBTQI-certifierat. Och saken är också att det blir så här masspsykos, för då vågar inte de andra biblioteken, då kommer Lunds bibliotek och liksom bröstar upp sig och bara, vi är HBTQI-certifierade, inte ni det? Och då blir man så här som man alltid blir i Sverige, jättejagsvag och osäker och bara, gud, de har gjort det här och vi har inte det. De är så här progressiva och moderna, så här, nu måste vi också göra det här.
Pathetic.
Och så blir man man blir helt liksom förvirrad och bara börjar agera så här hysteriskt.
Och könsförvirrad kanske.
Ja, apropå det så kan jag rekommendera en rolig film på Netflix. Jag vet inte om jag rekommenderade den förra veckan.
Nej, jag tror inte.
Old Dads heter den. Det handlar om en snubbe som blir farsa på gamla dagar och han är extremt icke-PK, så hamnar han givetvis, hans unge hamnar i en skola med sån här woke liksom rektor som han kallar din knubbiga jävla fitta, för han blir så förbannad på henne. Och det är så skönt liksom hur han så här försöker så här kämpa mot den här PK liksom mentaliteten, men också så här amerikanskt, hur alla ska vara så här, du sårar mig och mina känslor och så här. Och hur han är så tvungen att göra avbön inför hela föräldragruppen. Han är tvungen att så här be om officiellt om ursäkt. Och hur svårt han har för att parera den här sjuka världen av liksom social justice warriors och soja, liksom soy boys. Och väldigt kul är det också hur han hatar alla män på sparkcyklar som han anser aldrig respekterar stoppskyltarna som han vill liksom köra ihjäl.
Men jag gissar att om det är på Netflix så i slutet så kommer man fram till att det är bra att vara woke och svag och beta och så, eller?
Nej.
Eller du kanske inte ska spoila, men skitsamma.
Nej, inte riktigt. Det är en komedi då, och det är han som heter, han heter Bill Burr. Och Bill Burr är ju en person som inte är PK överhuvudtaget. Mm. Han älskar ju att driva med liksom... Han är ju en ståuppkomiker.
Men så andemeningen var inte woke då?
Nej.
För Netflix i sig är ju extremt woke, som vi vet.
Nej, han Bill Burr, alltså, han är ju väldigt rolig. Och han tar inte tillbaka. Givetvis så får den jättedålig recension så här, i något som heter filmtopp.se. Så här, arg och framtvingad humor. Och det har man jättesvårt för att acceptera i Sverige, att någon är arg. Men den här Bill Burrs karaktär, den är liksom så här, han går full falling down. Han så här sitter och försöker liksom så här hantera saker. Och ju mer han så här försöker så här tala människor till rätta genom att förklara för dem att de är så jävla woke, desto mer så här trasslar han in sig. Och det är väldigt så här bra skildrat på hur det här samhället faktiskt gör att det blir i princip omöjligt att navigera för en person som är ändå ganska van vid hur det var förr i tiden. Att man kunde ändå så här säga sådana saker. Men vad fan, det är klart att det bara finns kvinnor och män typ. Mm. Vad är det du försöker säga? Nej, så här, vi måste ta hänsyn till henne. Och liksom, hela det här sjuka som vi har fått påtvingat på oss med liksom genus och klimatbluff och... liksom allt det här PK-samhället, liksom hur man inte får säga saker och hur man inte får vara... liksom, hur man är rasist om man bara liksom tänker en tanke som inte stämmer in i mallen. Och, men du vet, allt det där. Hur svårt det faktiskt kan vara för en människa som så här vägrar anpassa sig.
Jag tänkte bara förtydliga en sak med ordet dekadens också. För jag vet inte om du kanske ibland misstolkar mig där. Men det jag menar med det är ju just sånt här att ja, men wokeness, könsförvirring, sudda ut gränserna mellan kön, ålder, familjer, vad som är vad. Att inget ska ha någon sorts traditionell struktur längre och att allt ska vara en enda sås av skit. Det är ju det jag menar med dekadens då. Inte att, alltså, jag menar inte att om man gillar att ha sex med sin partner eller med andra eller med många på olika sätt bakom stängda dörrar. Det är inte det jag menar med dekadens. Utan jag menar när samhället förfaller moraliskt.
Ja, men då kanske vi har lite olika uppfattningar. För mig dekadens är mer så här typ en nattklubb eller liksom en strippklubb eller att man är lite så här mera, alltså som man ansåg dekadens förut. Man pratar ju ofta om 30-talet eller 20-talet, mellankrigstiden. Berlin var ju dekadensens huvudstad där man hade mycket just så här, ja, överskridande kanske sex på nattklubbar. Man hade många partners, man klädde sig liksom utmanande. Det var ju det som man menar med dekadens, någon slags syndigt levande.
Jo, alltså om
den typen av vuxenlek.
Om det där går för långt så leder det ju till moraliskt förfall, anser jag. Men i sig så betyder ju, jag kollade upp det nu för att vara säker, så betyder dekadens ungefär, står det, förfall, fördärv, fortskridning till undergång. Och på synonymer.se står det, nej, det kanske, ja, inte var undergång. Det, men det var någonstans det stod, ja, moraliskt förfall av samhället.
Jo, men det där beror lite grann på hur man använder begreppet också, därför att det finns ju grupper som menar på att allting som inte är just så här, liksom kristet, så här sex efter äktenskapet och föda barn och sen sitta och vara liksom otroligt liksom kyskt klädd, så här, allt som inte är sånt är dekadent. Och där kan jag tycka att det finns en väldigt bred tolknings, liksom, att det finns ju ett väldigt brett tolkningsutrymme.
Det beror
för
på vad man har för definition av moral och så då, såklart, och vad man har för gränser. Men det går ju, ganska många skulle väl vara överens om att ja, men om kärnfamiljen blir istället att alla har tre pappor och en mamma och varav två homosexuella och man växer upp i liksom, alltså, att om samhället skulle vara så skulle jag säga att ja, men nu har det blivit ganska dekadent jämfört med vad det en gång var.
Alltså, ja, man kan väl tycka att, jag tror fortfarande så handlar det om att man väldigt mycket ska se till barns rättigheter. Och jag kan tycka att, jag tycker inte ens att det är dekadent att, alltså, prata om barn i sådana här sitt sammanhang. Jag tycker barn ska ha rätt till trygghet och allt det som krävs på något sätt för att barn ska ha en trygg barndom. Och där hör ju inte vuxnas liksom sexualitet hemma överhuvudtaget någonstans. Och för mig är inte det dekadent, för mig är det sjukt. Och där är jag väldigt tydlig att jag tycker inte att man ska överhuvudtaget hålla på. Varken blanda ihop liksom begreppen eller vuxna ska inte liksom, vuxna ska inte hålla på och liksom ge sig in i barns huvuden med sitt liksom sjuka försök att styra dem. Och det här transagendan med liksom, ja, drag queens och att man ska på något sätt lösa upp det som ändå är liksom, gränserna gentemot barn. Nej, som man pysslar med.
Allt det är ju dekadent exempelvis. Alltså, ja, men det drag queens som blandar ihop sig med barn, läser sagor för barn,
ja,
har drag shower för barn. Det är ju, det kan vi ju vara överens om att det är ju dekadens.
Jag tycker det mer är, liksom, är faktiskt sjukt. Alltså dekadens för mig, återigen, så är det mer vad vuxna håller på med. Och det kan man ju då tycka att, nej, men om man inte ska liksom ha relationer som ja, där man inte är liksom ett par, ett heterosexuellt par som typ har sex i en säng i missionärställningen, ungefär, att allt annat är dekadent liksom. Men jag ser din poäng, jag fattar vad du menar. Och det är klart att det finns moraliska vad ska man säga, det finns en moralproblematik i allt det här som är som jag kan tycka är viktig att prata om, i synnerhet idag när saker och ting suddas ut på ett väldigt dysfunktionellt sätt. Mm. Och som jag själv inte alltid har liksom upplevt att man har behövt kanske diskutera, men som jag tycker blir mera påkallat att prata om idag, därför att det kan vara viktigt att på något sätt så här bli medveten om att vad det är som händer, och då kan man ju behöva dra i handbromsen, om man säger så. Mm. Inte kanske bara dra i handbromsen, utan verkligen sätta ner foten och säga stopp. Det var ju en sån diskussion för många år sedan när jag jobbade som sexrådgivare. Och då var det ju så här, den här diskussionen om analsex. Därför att många ungdomar höll på med det. Och då fick man liksom kritik när jag tyckte inte att det var en lämplig form av sexualitet att börja med när man är väldigt ung. Mm. Och då fick jag höra att det är så moraliserande. Och då kände jag bara så här, nej, men jag kan gärna vara moraliserande kring det. Jag tycker inte att det där är, jag tycker inte man ska börja med överkurs i sexualitet. Jag tycker man ska få vara i lugn och ro och utforska sin sexualitet utan stress från och intryck från porren. För det var ju väldigt mycket intryck från just pornografin som gjorde att just unga killar tyckte så här, vadå, vi kör nu så här, allt det här ska vi göra, precis som liksom man har sett på porrfilm som kanske inte ens var rättvisande för vad som faktiskt sker. Därför att det är ju film och teater.
Vilka år snackar vi nu?
Hur är du? Vilka år snackar vi? Vi snackar väl någon gång kanske början av 2000, kanske 2005. Alltså för 15-20 år sedan kanske. Mm. Tänker jag. Någonstans, ja, ungefär.
Men du är ju känd för att vara en riktig moralkärring när det kommer till sex och sånt.
Ja, just det. Precis, det är vad mitt varumärke har gått ut på. Nej, jag är väldigt sexliberal vad det gäller att jag tycker att man ska ha rätt att utforska sin egen sexualitet. Men sen kan jag tycka att just porren har ibland haft väldigt negativ effekt. Och jag tycker man måste vara medveten om vad porr är. Och där tycker jag vuxna har checkat ut många gånger. Också i sin kanske iver att vara väldigt mycket så här kompisvuxna. Så jag tycker det måste finnas en liksom sund balans i det.
Just det där med att porr är så overkligt och så har man ju ofta hört, och att det är det som är det negativa med det. Nu finns det ju väldigt många olika typer av porr, och nu kollar jag inte särskilt mycket porr längre, men det gjorde man ju en gång i tiden, och jag kan komma till varför jag inte gör det. Men det finns ju också väldigt, väldigt, väldigt normal porr. Mm. Så att säga att porr i sig är overkligt är ju inte riktigt sant. Men sen finns det ju väldigt mycket sorters porr som är jätteoverkliga. Och då är väl det du nyss pratade om med analsex är väl ett bra exempel på det. Att det går ju väldigt mycket, det är ju väldigt okomplicerat i porrvärlden.
Exakt så. I porren så framställs ju analsex som någon slags normal aktivitet. Men det är det ju inte för alla, långt därifrån. Utan det skulle man vilja kalla det för sexualitetens överkurs. Och framförallt så är det någonting som är någonting för den som är mer erfaren och trygg med sin kropp. Och som också kan liksom, teknik och sådär. Det är ju inte riktigt lika enkelt som ett traditionellt. Och spontant.
De är ju väldigt spontana inom porren.
Nej, planering, men nej, plantering. Det krävs plantering, var det inte vad jag riktigt sa. Utan det krävs lite mer planering, och det krävs också ett samspel mellan personerna som håller på med det, som också kan handla om att man har en viss mognad. Och det har ju också varit en hel del fysiska skador på unga tjejer som har kommit till barnmorskor, och det var ju någonstans där som det var uppe till diskussion, att liksom barnmorskorna rapporterade att det var en unga tjejer som har blivit skadade i rumpan av att killarna bara kör på och inte vet, och de har sett porr och bla 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 och sådär. Och det där är en diskussion som jag tycker man gott kan ha när saker och ting blir för gränslösa. Och, och det tror jag skulle vara skönt kanske för också yngre människor att höra så här att nej, men du behöver inte göra det här. Du är inte tråkig och du är inte torr och du är inte liksom en person som inte är att räkna med bara för att du säger nej. Jag tyckte det var viktigt att lära ut också till både tjejer och faktiskt också killar att kunna säga nej. Man behöver inte gå med på allting alltid. Man behöver inte ställa upp på allting. Man behöver inte tycka att så här, jag måste göra det här. Mm. Och är det så att en partner, och det kan ju sägas till vuxna också, är det en partner som kräver saker som man inte känner sig bekväm med, alltså man kan ju naturligtvis give it a try, men om man inte gillar ska man inte behöva göra det bara för att man känner sig pressad till det. Utan man ska kunna säga nej vad det gäller sånt med sex och känslor. Och jag tycker idag så är det så här, det ska vara den här HBTQIA plus minus noll, liksom certifieringen, allt ska vara så inkluderande. Men samtidigt så är man också exkluderad och samtidigt så är man ändå inte liksom respekterad känslomässigt många gånger. Många människor upplever sig själva väldigt, alltså det blir en stor vilsenhet. Det blir motsägelsefulla budskap som skickas ut på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Mm. Sen är ju en grej med porr också att även om man kollar normal porr och liksom vet att det, att man vet skillnaden på vad som är verkligt och inte och så vidare, så utsöndrar det ju enorma mängder dopamin och vi är ju redan dopaminknarkare i, ja, idag med alla notifikationer och likes och sånt som en jakt på dopamin. Där är jag ju själv torsk liksom. Men det är heller inte, nu vet jag inte om det är samma sak för tjejer eller om det är lika illa för tjejer, men för killar så är det ju inte, det är inte normalt att se liksom 50 tjejer på 20 minuter ha sex. För det är inte, det är inte så, alltså så mycket dopamin ska inte hjärnan utsöndra under. Man, det är normalt att ha, det normala är ju att ha sex med en och att man ser henne naken, inte att man ser 100 tjejer nakna under den korta tiden. Och då utsöndras det ju väldigt, väldigt mycket dopamin som gör att man blir mer och mer avtrubbad. Och det är därför väldigt många, alltså det är därför porrtittandet har ju spårat ur mer och mer på liksom makronivå. Folk kollar sjukare och sjukare saker. Vissa kan ju inte kolla normala saker.
Nej, och vissa kan inte heller ha bra sex, nej, med en partner.
De får erektionsproblem och så vidare för att de måste se liksom sjuka grejer för att det ska funka. Och då har det ju, alltså då har man ju tappat det. Och har ni sådana problem så måste ni ju
sluta runka och sluta kolla på porr.
Ja, alltså verkligen.
Alltså tjejer har inte riktigt samma typ av, blir ju inte porrberoende många gånger som män. De kan bli det också. Det finns ju också sexmissbruk bland kvinnor givetvis. Men sen det här med att man blir avtrubbad vad det gäller relationer. Jag kan tycka att jag är bekymrad över, eller jag blir bekymrad när jag tänker på vad som händer med våra relationer. Och vad som händer med oss generellt. Liksom. För det handlar ju också om datingappar där man också swipar hit och dit och, liksom, och sen träffas man och kanske har liksom någon slags knapplöst knull liksom, med någon som man inte liksom, känner någonting för. Och det blir väldigt ytligt allting och det blir ingen kvalitet i någonting. Man fördjupar inte relationer. Man tror hela tiden att det ska bli någonting bättre. Till slut så vill man umgås med sin mobil eller med sin dator och ligga liksom och kolla på porr istället för att vara med en riktig människa. Jag tycker så här, det är ju en väldigt tragisk utveckling. Nu låter jag som en så här mossig liksom farbror Barbro kanske, men det är verkligen så där, kan tycka det är. Många människor tror jag skulle behöva avgiftas från sina olika digitala liksom missbruk och där ingår ju också relationer.
Alltså jag skulle behöva avgiftas från mobilnotifikationer, det vet jag om. Men
varför har du så mycket notifikationer? Jag har inga notifikationer på
alls. Nej, alltså inte notifikationerna i sig, utan jag från alltså
scrolla, att scrollsjukan tänker.
Nej, framförallt att gå in och se att det har kommit nya likes och sånt på själva appen. Ja. Typ gå in på Twitter och se att det är nya notifikationer.
Ja.
Nej. Det är jag jätteberoende av.
Nej, men jag vet folk som är beroende. Alltså jag kan själv vara det faktiskt. Att jag kan då liksom fastna i scrollandet. Mm. Att jag bara följer ett Instagram-flöde och att jag märker att jag har svårt för att liksom klippa det. Mm. Och dels går jag in då givetvis på likesen och kollar kommentarer vad folk har skrivit. Men sen kan jag också så här gå in på meningslösa konton där jag bara så här bläddrar. Och sen kan jag gå in i deras kommentarer och så kan jag läsa svar på deras kommentarer. Det är så helt meningslöst tidsfördriv. Mm. Kan det hända det att du fastnar i andras kommentarsfält och börjar så här läsa vad de svarar varandra?
Nej, det är nog inte riktigt lika vanligt. Men däremot om jag har en viral video eller tweet eller så till exempel som jag har haft några gånger de senaste dagarna. Mm. Så då kommer det ju så mycket notifikationer att och jag vill helst inte missa någonting. Så jag sitter ju, alltså när jag har hunnit scrolla igenom notifikationerna så har det kommit 20 nya som du också vill se. Och då kan du sitta där i så här 40 minuter i sträck och bara, vad fan hände?
Jag vet, ja, men det är hemskt.
Och nu är ju i båda våra fall, alltså i mitt och ditt fall, så är ju sociala medier lite en del av vårt jobb. Så
det är vårt
ju,
jobb.
Ja, det är ju lite annorlunda. Men det är ju också väldigt mycket man sitter och bara knarkar dopamin utan att liksom åstadkomma någonting. Och det är ju för att man är torsk i alla fall. Jag. Men på tal om det så följ oss gärna i sociala medier så vi får lite fler notifikationer.
Vi kan ju få notifikationer om oss.
Där heter jag @Nickaline. Jag har snart 6000 på Twitter.
Ja, och jag heter Kat Janus och snart 87 000 på Twitter.
Att du alltid ska vara bättre.
Vad sa du?
Att du alltid ska trumfa mig.
Jag vet, men sex, men fan, hade inte du 10?
Inte på Twitter, nej.
Uh-huh, okej. Okay. 86 621 följare på plattformen previously known as Twitter, numera X.
5924 här, så ni får gärna hjälpa mig över 6000-strecket. Men på TikTok däremot är jag 14 000 snart.
Och, men jag skulle vilja varna också för de här märkliga kapningarna som sker på Instagram. Mm. Nu är faktiskt Lennart Mattikainen som har blivit kapad. Och då kommer det så här...
Det är alltid ni boomers.
Ja, inte bara. Nej, alltså, jag vet inte hur bara. Det går till, men då är det så här... Ja, min portfolio och någon så här kryptogrej och jag gjorde men ett uttag.
Ni måste skaffa tvåstegsverifiering. Alltså jag hoppas du har det. Hör du?
Alltså jag har då inte blivit kapad på något sätt. Ja, det tror jag att jag har.
Men kolla det och gör det framförallt innan vi lägger ut det här så att ingen går in
ingen
och testar det.
Ingen sätter igång och börjar.
Men skaffa det för att det är det som gör det. Det gör det ju sjukt mycket svårare att bli hackad.
Sen så måste jag ändå säga så här. Jag har ju då drivit ganska hårt med de här vidriga kändisarna som har skrivit på sin liksom lista om att ni så här, vi kräver. Och sen har de ju helt skitit i att det har liksom mördats och torterats liksom israeliska barn. Och de är bara så här, sen Israel började liksom bomba Hamas så har de gått ut med sitt det här. Och det har jag gett dem skit för. Därför att jag tycker att de här kändisarna de har gjort så mycket skada i Sverige för att tyvärr har vi en befolkning som består av en massa korkade zombier så när de här kändisarna gör utspel där de är typ så här aldrig mera SD eller typ så här stoppa rasismen och då menar de på att man inte ska typ kontrollera suspekta utlänningar eller som tycker ja men du vet alla såna där konstiga deras PK-utspel.
Vi anger inte. Och
ja, men vi anger inte.
Vi anger
precis.
Inte terrorister.
Och så här, skicka oss istället, vilket aldrig hände. Utan de där batikhexerna skickades ju aldrig ut. Men de gjorde väldigt mycket kampanjer, till exempel för Afghanamnestin och sånt. De höll de på att låna ut sina namn till. Och sen så, men mycket hat var det just. De satt och poserade väldigt mycket med Magdalena Andersson och Annie Lööf och liksom inför valet 2022 liksom och sådär. Och det är klart att de har följare och de är stora influencers, många av dem, och har stora konton. Och då influerar de ju massa, framförallt korkade, ursäkta mig, kärringar som så här hakar på det där. Ja, nej, men Magdalena Andersson som fin ledare och typ så här Annie Lööf så fin och duktig och så här latte-tanter liksom. Och det tycker jag är, jag tycker istället för att göra en så här korkade utspel som faktiskt förstör Sverige, för jag tycker att det är mycket deras fel. De och medierna som inte liksom någonsin ställer krav på politiker som har sabbat vårt land. Men då är det så här, och när jag har då lagt ut det här och när jag kritiserat dem, då har jag fått liksom mothugg. Och vem har det liksom huggit tillbaka? Dels är det en massa utländska liksom brudarkonton som är så här Free Palestine då liksom. Men sen är det faktiskt en rad svenska kvinnor och när man går in på deras konton då ser man så här, ja men de har barn, de bor på gårdar på landet, de liksom är så här gulliga och duktiga och så. Och så tänker jag så här, de här kvinnorna, de med öppna ögon, alltså det är 99% kvinnor, det har varit kanske en snubbe eller två max. Men de här kvinnorna, de sitter också på sociala medier och de älskar att liksom signalera, godhetsposera och jag vet inte vad. Och så tänker man så här, men det här är ju mammor, de har små barn. Ser de inte vad det är för samhälle de håller på liksom och bidrar till att skapa? Det tycker jag är jävligt oskön liksom insikt att det är de här kvinnorna. De röstar, det är de som har röstat för Miljöpartiet, Centern, Socialdemokraterna, inte minst Vänstern som nu är ute och liksom poserar med NMR och andra liksom osköna ytterkantsideologier. Islam då såklart. Nej, men det är ju de här kvinnorna som är en stor del av problematiken. Om de här kvinnorna fattade vad som liksom gynnar Sverige och deras egna familjer i förlängningen, så skulle ju inte de hålla på så här.
Mm. Däremot så är det ju upp till oss män att flytta Overton-fönstret så att säga. Alltså flytta vad som är okej att tycka tillräckligt mycket för att kvinnorna ska hänga på. Därför att kvinnor är ju väldigt, på gruppnivå då såklart, är ju väldigt bra på att känna av vad som är accepterat, socialt accepterat och så vidare, och rätta in sig i det.
Mm.
Så att om det skulle bli mer, om hela västvärlden eller samhället i stort skulle bli mer okej med traditionella värderingar, nationalism och konservatism, ja, och så vidare, ja, så skulle ju även kvinnorna haka, ja, på det förr eller senare, och om det blir majoritetsåsikten.
Och då gav vi också rådet till männen faktiskt, och det var nog på en sån här, ja, det var på en konferens för några veckor sedan, så sa jag till männen så här, fan, ni borde ju sexstrejka. Förr var det ju kvinnorna som skulle sexstrejka, så Antigone, nu sexstrejkar vi och männen får inte ligga. Men det gäller ju detsamma mot kärringarna som håller på att tramsa med sitt jävla vänsterflum och genusflum och klimatflum och jag vet inte vad de pysslar med. Det är bara så här, nej, du kommer inte få kuk. Nu är det liksom game over. Jag tänker inte ligga med dig. Och då är det så här, kan man då säga, tidor skola komma när kvinnor ligger i dikerna och ropar efter kuk, men inte en tum skola givas dem. Och det tycker jag borde vara en sån här vision, att mannen kommer hem till fruntimret som är liksom pilsk och han är bara så här, ja, men du har röstat på liksom Magdalena Andersson, då liksom, du kommer inte få kuk förrän du lägger av med det där.
Men har inte män svårare att vara utan
Men han får väl runka generellt, liksom. Smash, du måste ju sluta med det där någon gång.
Nej,
ja, nej, men som jag tycker, sexstrejka, eller gör slut för den delen. Alltså någon gång måste
det, alltså varför ska ni vara tillsammans med en
Ja, varför ska de vara tillsammans med någon konstig vänsterhäxa? Hur skönt kan det vara?
Nej, det kan inte vara så trevligt. Får välja bättre kvinnor, hörni.
Absolut, dock har jag hört att en del av de där som liksom signalerar om att de är såna här superfeminister, så att de är svinkåta och faktiskt är liksom beredda att göra precis vad som helst, att de inte alls är särskilt vänster när det kommer till just den delen. Det har vi också pratat om förut.
Att de vill bli strypta och slagna. Och
ja, men de vill ju ligga med nazister typ, för att så här, jag vet inte, som ett självskadebeteende. Vänsterbrudar som så här älskar högermän och som de så här, på sociala medier skriker de så här och går ut och demonstrerar, inga rasister på våra gator, men sen vill de ligga med dem.
Det är ju för sig inte jättekonstigt. Vi har säkert pratat om det här, men det är ju inte konstigt.
Jag har pratat om det, tror jag, men ja, det var kanske för ett år sedan. Jag vet inte.
Det är ju väldigt, det är ju ett ganska rimligt fenomen.
Fast jag vill inte ligga med någon så här konstig vänstersnubbe med chipstuttar.
Nej,
glöm
du,
det.
Nej, men att de vill ha högerkillar är ju ganska rimligt.
Ja.
Jag menar, eller behöver jag ens förklara?
Kan säga, kommunister jag har legat med, de har varit jävligt dåliga i sängen i alla fall. Det är så mycket kan jag säga. Och det
du
kan
har
du
gjort
maila
det, alltså,
in.
Det...
Jag har gjort det, men det var förr i tiden i mitt liv, för länge, länge sedan. Och jag kan säga så här, att på den tiden var inte samhället lika polariserat. Och på den tiden var det inte heller så att de här männen, eller de hade kanske inte gjort så mycket skada än då. Nej. Men jag kan säga så här, det finns en del vänstermän som verkar liksom vilja uppvakta mig. Och jag blir lika förvånad varje gång då.
Ja, alltså, det är ju inte konstigt heller. Men just att vänsterkvinnor vill ha höger män är ju inte alls konstigt. I och med att,
ja, men höger män är ju ofta mycket snyggare.
Jo, men snyggare, har bättre värderingar, manligare, bättre egenskaper. Jag menar, alltså högern står ju för positiva egenskaper.
Ja, det är en mycket skönare energi. Därför att ligga med en vänstermänniska, det är som att så här, gå in i mörkret. Det är som att så här, gräva ner sig i ett så här, djupt, lerigt hål som liksom luktar illa. Det är inte skönt.
Nej, det är inte skönt. Och med det sagt, fan, det går fort. Alltså. Vi hoppas att ni fortfarande gillar det ni hör och att ni vill fortsätta lyssna. Och vi har ju faktiskt, alltså siffrorna går uppåt. Folk lyssnar och vi är jätteglada för det, verkligen.
Det betyder ju att ni delar vår podd och rekommenderar oss till era vänner. Och det vill vi jättegärna att ni fortsätter med.
Och gå gärna in och ge 5 stjärnor på era podcast-appar på Spotify och Podcaster och allt vad ni lyssnar på då. Så ge oss väldigt gärna 5 stjärnor om ni gillar oss. Och fortsätt väldigt gärna att donera till oss på 0700 420 297. Det står i beskrivningen allting då. Och följ oss på sociala medier, tack.
Ja, gör ni det. Och vi önskar er fortsatt trevlig vecka. Och så hörs vi igen nästa torsdag. Ha det så bra.
Hej
då.
dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Royobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.